Jesus. Ja, Jesus, i din närhet finns frid för alla, Herre. Tack för att vi får komma till dig på det viset. Söka den friden och söka den kärleken du har för oss, Herre. Tack för att vi får komma nära dig. Tack för vad du gjorde den påsken, Herre, på korset. Som gör att vi har en öppen väg till dig. Vi har en öppen väg till Gud, vår far i himlen. Och att du vill ge oss av den friden. Du vill undervisa oss om den kärlek som du har för oss. För varenda människa, Jesus. Jag ber för oss som är här idag. Du ser vad vi kommer med. Du vill tala något särskilt in i varje hjärta som finns här, Herre. Tack för att du leder orden, Herre. Du leder den här gudstjänsten, Jesus. Vi lägger det i dina händer. Jag ber för de som inte är här, som kanske lyssnar efterhand. Att du kan göra ditt verk i dem också. För att ditt ord är levande, Jesus. Ditt ord är levande, Herre. Tack för att det kan verka på sätt som vi inte förstår. På sätt som vi inte kan tänka eller ens ana, Herre. Att du gör mer än vad vi kan tänka, Herre. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi är i temat brinnande hjärtan. Vi går till, jag går bara rakt in bibelordet. Lukas 24. Om ni är med så säg amen. I Lukas 24 så ska jag läsa bara några verser som vi ska få upp på bild här också. Lukas 24, 30 till och med 32 står det. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Amen. Jag kommer att återkomma till de här verserna senare. Jag ska återkomma till dem. Vi bär dem med oss lite. Lägger dem, ristar dem på våra hjärtan. Vi återkommer till dem. I min förra predikan så sa jag det att jag ville tillbaka lite till grunden liksom, i vår tro. Jag vill hitta någonting centralt och liksom hålla fast vid. Och lite bakgrunden till det är den värld vi ser omkring oss just nu. Och jag berättade lite att mitt liv, starten på det här året, har varit ganska hektiskt. Så jag kände att jag behövde återkomma till någon sorts grundläge. Någon sorts bara återställning. Så. Hitta något centralt i vår tro. Något centralt från Bibeln. Och jag stannade upp vid det största budet. Och lite så såg vi detta i Emmausvandrarna här som vi läste lite om nu. Att de agerade på en kärlek till Gud och en kärlek till sin nästa. Det som är det största budet. Kärlek till Gud och kärlek till varandra. Så vi stannade upp lite vid det. Och jag tänkte idag stanna vid något annat som jag tror är centralt i Bibeln. Någonting som Gud vill säga till oss i den här tiden. Någonting som är viktigt i våra liv som kristna. Som vi också kan hitta i den här texten. Och jag vet inte hur det är med dig. Men som sagt, det har varit en intensiv start på 2025 för min del. Och någonstans så är väl det ett av vår samtids stora bekymmer. Att vi är så himla upptagna. Vi har så väldigt mycket för oss. Man kan se den yngre generationen att man skaffar liksom inte barn i Sverige längre på det vis som man brukade göra. Även under en hög konjunktur så går barna liksom födandet ner i Sverige. Vi skaffar inte barn. Och en förklaring till det har varit att man är så upptagen. Man vill resa och man vill göra karriär och man vill först ha en bostad. Och det är väldigt mycket man vill göra innan man börjar skaffa barn. Och bara som ett symptom på det här, hur upptagna vi är. Hur trångt det är i våra kalendrar att hinna med liksom, sånt som vi brukade göra. Och jag nämnde i en tidigare predikan, första predikan för året här, så talade jag om givande. Och att liksom, det handlar inte bara om pengar, utan vårt största problem tror jag i kyrkan är att vi har för lite tid att ge in i kyrkan. Vi har ett problem att få de här nedlagda timmarna i kyrkan idag. Vi har inte tid. Det är svårt att få folk att komma och tjäna i kyrkan så som det har brukat vara. För tid är värdefullt för oss. Det ska vi inte sticka under stolen med. Det är dyr valuta, tiden. Och vi kan vara dåliga på att stanna upp ibland. Men jag tror att det är något som vi skulle behöva tänka på. För vi kan också se det i våra barn. Jag vet ju, mina egna barn är dåliga på att inte ha någonting att göra. Man vill gärna ha någonting att göra hela tiden. Och då blir det ofta skärmar till slut. Liksom. För att man kan inte ha tråkigt. Det är svårt att inte göra någonting. Och jag tror, för min del så handlar det också om att det hela tiden är någonting som sänder i mitt liv. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Det är ett stort glädjeämne för mig. Jag älskar att lyssna på musik, men jag gör det liksom hela tiden. Så det är sällan tyst, det är sällan stilla runt mig. Står jag och diskar eller jag lagar mat eller i bilen, jag har alltid på någonting liksom. Hela tiden någonting som sänder. Det är hela tiden någonting som låter. Det är aldrig riktigt tyst eller stilla. I första Moseboken, vi ska gå in i andra kapitlet, och då har vi ju kunnat läsa första kapitlet hur Gud skapar världen. Gud skapar den här världen, och sen så i första Mosebokens andra kapitel, första till tredje versen ska vi läsa där. Då står det att så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Det här är skapelseberättelsen. Och den sjunde dagen så står det att Gud vilar. Han har jobbat på i 6 dagar och skapat den här världen. Han har skapat liksom naturen och djuren och människan. Och liksom nu, han har gjort ett bra jobb och han väljer att vila nu. Nu är det dags att ta det lugnt. Gud vilar, han är stilla, han rör inte på sig, han skapar inte den här dagen, han vilar, han är stilla. Och jag tänkte tala lite om stillhet. Jag tänker att det ska få vara ett tema för idag. Och jag tror att det är viktigt för oss att stanna upp vid det här då och då. Jag tror att det är en biblisk princip. Jag tror att livet med Gud som kristen, då har du liksom det här som en naturlig del i ditt liv. Alltså vi behöver söka detta. Det händer kanske inte av sig självt längre riktigt. Vi behöver söka det där. Och vi kan se att det här är inbyggt i skapelsen själv. Alltså det här är skapelseberättelsen. Det här är inbyggt i självaste skapelsen. Det är helt omöjligt för oss att bortse från det. Det här är en princip som är nedlagd i Guds ord före bergspredikan. Det är före korset. Det är före Jesus kom och blev människa i den här världen. Det här är före budorden. Det här är en del av skapelsen själv. Att vila. Att vara stilla. Men det är ändå väldigt svårt. Eller hur? Jag inser ju det också. Jag vet ju det i mitt eget liv. Att det här är svårt. Men det är ett budskap till oss om att i Guds rike då finns vilan som en naturlig del. I Guds rike så är det ibland stilla. Och det finns en mening med det. Jag tänker lite på... Också tänk lite på fastan här. Och det är så roligt att komma hit och höra att Jesus faktiskt verkar i oss när han planerar våra gudstjänster. Samuel tar upp fastan här, och jag har också tänkt på det där. Liksom, att det här är en del i liksom, den här gudstjänsten idag. Vi kommer gå in i en period nu där fastan är en del. Och någonting som någon gång har sagt, som inte jag har kommit på själv, utan jag har bara hört det eller läst det någon gång. Jag kan inte sätta fingret på vart det kommer ifrån. Det går så här då, att om du inte kan vila ifrån det så är du en slav under det. Alltså om du inte kan vila ifrån det, då är du en slav under det. Och låt det få vara någonting som du tar med dig in i fasteperioden. Lite som Samuel är inne på, alltså det behöver inte vara mat. Det kan vara det. Och jag tror att det kan finnas ett värde i att testa att fasta från mat. För att det gör någonting väldigt konkret i oss. Det behöver inte vara det. Det finns säkert någonting annat. Vi har alla någonting som vi kanske skulle behöva avstå ifrån. Någonting som du tycker är jobbigt att avstå ifrån. För om du inte kan vila ifrån det, då är du en slav under det. Då är det det som styr dig. Om du inte kan välja bort det, om du inte kan vila ifrån det. Ta med dig det. Pröva det själva. Fundera vad du skulle kunna fasta ifrån den här perioden som kommer. Och vårt bästa exempel, det är ju alltid så. Vårt bästa exempel som kristna, det är ju Jesus. Titta på honom. Se vad han gjorde. Läs Bibeln, läs evangelierna. Se hur levde Jesus. Och där är det tydligt. Han vilade. I Markus evangeliet 1:35 står det: tidigt på morgonen, medan det ändå var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Han gick ut i ensamhet. Han tog en paus. Han lämnade lärjungarna. Han tog en stund för sig själv i stillhet och bön. I Matteus evangeliet 14 kapitel 23 versen står det: när han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Han sökte stillhet, lite vila, ensamhet där. Lukas, ännu tydligare nästan: men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Han drog sig ofta undan. Han tog ofta de här pauserna. Och vi kan se det i evangelierna. Han sökte den där stunden då han var själv. Han sökte den där stillheten. För han behövde det. Och det behöver vi också. Vi behöver titta på Jesus. Se hur han levde. Vi behöver ta det till oss. För du och jag behöver också den där vilan. Den där stillheten. Vi ser ett mönster och vi ser också ett lite annat syfte här jämfört med skapelseberättelsen då, när Gud vilade. Han vilade ju inte från sig själv där egentligen, utan men när vi tittar på Jesus här då behöver han söka Fadern. Han är Gud själv, men han behöver ändå söka sin far i himlen. Han är människa här, han är helt och hållet människa, helt och hållet Gud. Han behöver söka Fadern i stillhet, och det säger oss någonting om vad vi ska göra med den där stillheten också. Alltså när vi fastar ifrån det där som vi nästan inte kan vila ifrån. När vi fastar ifrån det, då gör vi det för att söka Fadern. Då gör vi det för att vi behöver en stund själva i bön. Söka honom. Det är det vi har den där stillheten för. Vi behöver vila lite från det där andra livet för att söka honom. Det är vad fastan handlar om. Det är vad vila handlar om i biblisk bemärkelse. Vi har... en, tror jag, ganska omtyckt psalm i psalm 46. I psalm 46, den är titulerad i min bibel i alla fall, Gud är vår borg. Av Koras söner står det. Och 11:e versen där tror jag att det är många som känner igen. I psalm 46, 11:e versen, så står det: bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Bli stilla och besinna att jag är Gud. I den engelska översättningen så står det be still and know, alltså vet. Och i den hebreiska ordet som används i det här sammanhanget, det betyder snarare att förnimma, att märka, att du gör en, att du känner till någonting. Så att den engelska översättningen är kanske lite skarpare här egentligen. För det här ordet besinna, det liksom grundar sig i ett kunskapsbegrepp kan man säga. Alltså det är någonting man vet. Det handlar om kunskap. Och i det hebreiska språket så handlar inte det om den här kognitiva förståelsen. Alltså att du vet någonting av bara ren kunskap. Utan i det hebreiska språket då handlar det här om en levande erfarenhet. Det är någonting du har lärt känna. Det är en kunskap du har fått genom livet. Genom en levande erfarenhet. Så ett annat sätt att översätta detta skulle ju vara att bli stilla och göra en levande erfarenhet av Gud och vem han är. Bli stilla och märk på djupet vem han är. Bli stilla och liksom lär känna vem Gud är. Få den kunskapen genom en levande erfarenhet. Och samtidigt som vi i det här sammanhanget då uppmanas att vara stilla och passiva. Alltså du ska inte göra någonting. Du är stilla, men du kan fortfarande få uppleva någonting. Det är någonting som händer i den där stillheten. Att du är stilla och tar ett steg tillbaka, vila lite, betyder inte att allting bara stannar upp, utan du kan få uppleva någonting i det där. Det kan hända någonting ändå, utan att du agerar på det. Det är inte du som gör någonting. Vi ska till en annan bibelberättelse i Andra Moseboken. Andra Mosebok, där vi får följa uttåget ur Egypten. Där har vi liksom folket då som har lämnat Egypten vid det här tillfället, och vi ska in i berättelsen i 14 kapitlet. Då har de lämnat Egypten, men farao sätter efter dem. Han kommer efter, han har liksom ångrat sig typ. Så han ska ju ta fast dem igen. Och de flyr, och Gud för dem till en plats där de har liksom havet i ryggen. Och faraos armé kommer emot dem. De har ingenstans att ta vägen. Folket är upprörda och de klagar på Mose här och säger att vi kunde lika gärna stannat i Egypten. Vad ska vi dö här ute för? För de är ju helt övertygade om att det här är slutet. Vi har ingenstans att fly och vi har ingen chans att fäkta. Det här är slutet. Så vi ska gå in i 14 kapitlet där. I Andra Mosebok. Från 13 versen ska vi läsa några verser där. Mose svarade folket: var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Stanna upp och bevittna frälsningen. Alltså räddningen. Stanna upp och bevittna räddningen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Ser ni kopplingen? Alltså man stannar upp. Och det är inte bara för att låta saker och ting vara, utan det är för att ge Gud ett utrymme att agera. Här säger Mose till dem att ni ska hålla er stilla. För ni ska få se vad Gud gör. Ni ska stanna upp och bevittna räddningen ifrån Gud. Och så är det ju, du och jag, när vi känner oss stressade, när vi känner oss pressade. Vi har havet i ryggen och vi har en fiende som kommer emot oss. Och vi vet inte vad vi ska ta vägen. Det är väldigt svårt som människa att vila i den stunden. Men det här utmanar oss att stanna upp. Att stanna upp och vila. Och försöka stilla oss inför Gud. För han kan komma med sin räddning. Så är det. Bibeln säger till oss att stanna upp och se vad han ska göra åt vår situation. Vi behöver söka den där stillheten, men det kräver ganska mycket av oss. Det kräver mod och det kräver tillit. Förtröstan, alltså att vi litar på att Gud kan göra det som jag inte kan tänka mig själv. Och jag har funderat mycket på det inför idag. Jag tror att du finns kanske här, eller du lyssnar på det här efterhand, som står i just den här situationen. Du inte vet var du ska ta vägen, du har havet i ryggen, du har en fiende som omringar dig och du vet inte vad du ska ta dig till, men då kanske det är tid att bara stanna upp och se en räddning som kommer som du inte kan förstå här. Får jag bara be en bön här. Jesus, jag känner att det här är ett budskap ifrån dig, Herre. Tack för att du vill möta en människa i det här ordet. Att vi ska stanna upp, vi ska stilla oss och vi ska söka dig och din räddning. Det som vi inte kan göra för oss själva, det kan du göra, Herre. Tack för att du vill möta en människa med detta. Tack för att du vill möta oss på det viset. I Jesu namn. Amen. Ja, men jag tror att det här är någonting att ta med sig. Pröva det, ta emot det. Och om inte räddningen kommer direkt, för så kan det vara. Det är inte säkert att du ser det på en gång liksom. Det är inte säkert att du upplever detta med en gång. Så finns det fortfarande saker som Gud kan göra i det. Du kanske inte ser havet dela sig med en gång och du bara kan gå rakt igenom. Du kanske står i någonting som inte tycks försvinna direkt. Då finns det en annan bibeltext i Jesaja. Jesaja, profeten, i 30:e kapitlet, 15:e versen, säger han så här. För så säger Herren Gud. Nej, den kommer inte upp på skärmen där. Men jag läser den då. I Jesaja 30:15. För så säger Herren Gud, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Men ni vill inte. Jesaja här, han säger att det är någonting annat som kan ske i den där stillheten. Vi kan läsa i andra Mosebok om hur Gud förvandlar omständigheter. Han förvandlar, liksom förändrar omständigheter och en situation. Det där yttre kan han göra någonting med. Han kan förändra det för dig. Men i Jesaja här så kan vi se att han kan också göra någonting med dig i den där stillheten. I den stillheten, när du söker den, då kan han göra någonting i ditt liv, i dig själv. Du kan hitta en styrka där. Han kan förvandla dig i den stillheten. Han förvandlar inte bara omständigheter. Han kan möta dig och göra någonting i ditt liv, i ditt innersta. Som gör att du kanske ser på saker på ett annat sätt. Det kanske är det som blir din räddning. Han kan möta dig. Han kan göra någonting i ditt liv, i ditt innersta. Men det är svårt när vi inte tystar ner alla de här andra störmomenten. Som jag sa, jag har själv svårt att liksom ta en stilla och tyst stund ibland. Men om vi inte kan hitta den stunden som Jesus och gå undan, söka lite ensamhet, stillhet och be. Då är det svårt att uppfatta de där nya sakerna i livet. Det är svårt att uppfatta den där räddningen kanske. Så jag tror att det ligger en utmaning här. För om linan hela tiden är upptagen så kommer liksom inte signalerna fram. Tänk lite på när internet kom och liksom man hade modem hemma. Du kunde inte ringa ett samtal och gå ut på internet samtidigt. Det var något som störde liksom. Jag tror att det kan vara så i våra liv också som kristna. Att du, om det är någon som är på telefon hela tiden, då kommer man inte ut på internet liksom. Du behöver tysta de där andra signalerna ibland för att han ska få nå fram till dig. Lite så är det ju med fastan, att när vi går in i det, då väljer vi att ta bort de här andra sakerna och vi söker honom. Vi öppnar upp för hans röst och hans verk i våra liv. Som sagt, jag älskar musik. För 100 år sedan ungefär dog han, men en fransk kompositör som heter Claude Debussy, han sa så här, ska ha sagt så: musik är utrymmet mellan tonerna. Musik är utrymmet mellan tonerna. Alltså det är någonting osynligt däremellan som gör att det här blir större än summan av delarna. Alltså det är någonting som håller ihop tonerna, någonting som finns däremellan som gör att det blir musik. Det är det som är musiken. Så om du tar en not här och så en not här, så är det i det sammanhanget inte 1 + 1 blir inte 2 då liksom, utan det blir någonting större. Du tar de här delarna och summan är större än delarna liksom. Det finns ett tomrum där som inte är helt tomt. Det finns en tystnad som ändå kan höras på något sätt. Och jag tror att det är likadant med stillheten i våra liv. Att den där stillheten, det är liksom inte ingenting, utan den kan fyllas med någonting. Om du har valt att leva med Gud, om du har sagt ja till Jesus, då är du bara en del av en duett med Gud. Då är du och Gud i den här duetten ihop, och du kan sjunga din sång till Gud och han kommer att sjunga tillbaka till dig, men någonstans däremellan så måste ni ha ett utrymme för någonting annat som får stärka, som får göra någonting mer. Så vi behöver vara stilla och bara vara ibland inför honom och låta det utrymmet finnas där. Det finns en utmaning i detta, och om du är villig och vågar pröva det, så tror jag att det kan hända någonting särskilt i ditt liv. Vi ska gå in i Lukas 24 där igen. Den texten jag inledde med, Emmausvandrarna. Vi läser dem igen. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Som jag ser det, så har de kommit till ro lite hemma nu. De har varit på en vandring. Jesus har gått med dem, han kommer med in och de ska äta kvällsmat, så de ligger till bords. Och som jag ser det, så är det här just en sån där stund där de får ha lite stillhet. Lite egen tid med Gud själv, fast de inte förstår det. Det är en stund då vi har en bild av nattvarden här. Vi har en bild av vad som händer när vi kommer inför honom i den där stillheten. Att vi vilar lite från oss själva och vi tar emot det som han erbjuder oss. Och då står det att deras ögon öppnades. Då öppnades deras ögon när de tog del av brödet. Jesus bröt det och tackade Gud och gav åt dem. Och nattvarden är en sån stund då vi har en chans att stilla oss inför honom. Nattvarden är en stund då vi kan ta den där chansen att vila inför honom. Och bara ta emot det som han har för oss. Nattvarden är den där stunden då vi kan stanna upp och försöka se någonting annat än det som vi har tänkt på hela tiden. Du kanske får syn på någonting som blir räddningen för dig. Det kanske får hända någonting i ditt hjärta som gör att dina perspektiv förändras. Folket fick se räddningen där när de stillade sig. Moses sa till dem: var stilla. Och de fick se hur havet delade på sig. Och Jesaja talade om en inre förvandling. Något av det kanske får hända för din del i den här stunden. När vi tar nattvarden så kommer vi inför honom med vad vi är, och vi får bara lägga fram det, bara släppa det och ta emot vad han har för oss. Kanske har han en lösning på just ditt problem i den här nattvarden. Jag har själv upplevt det. Innan jag ens sa ja till Jesus, så öppnade de upp för liksom mig att ta del av nattvard i Enköping, när vi bodde där. Och någonting hände i mig den dagen. Min första nattvard, då var det någonting som hände. Det var någonting som öppnades i mig, i mitt hjärta. Så jag tror att han är här och han vill möta oss i den här stunden. Så jag skulle bara önska att vi tar liksom en stund i stillhet. Vi kommer lyssna på lite lovsång. Och förbered ditt hjärta på vad han vill tala in i ditt liv och tala in i dina omständigheter. När du tar del av det som han erbjuder, det som han dukar upp. Vi har människor som serverar här, men det är Gud själv som betjänar dig, Herre. Han vill möta dig. Allt folket sa, amen. Jesus, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi upphöjer ditt namn och inser att vi har inte så mycket i oss själva här, utan det är vad du har lagt ner i oss. Av kärlek och nåd. Det har du lagt i oss, Herre. Vi tackar dig för det. Nu vill vi söka dig den här stunden. Vi vill komma inför dig, inför ditt ansikte och bara söka dig i stillhet. Ta en stund och vi får bara ta emot vad du vill erbjuda. Kanske har du en lösning för oss. Det som jag står i, där har du en räddningsplan, Herre. Du kanske vill förvandla ett hjärta här idag, Herre. Någon som verkligen skulle behöva ett under i sitt liv. Det vill du göra i nattvarden. Då kan du öppna ögon. Då kan du öppna oss för nya perspektiv. För ett nytt sätt att se på våra omständigheter. Tack för att du vill möta oss i nattvarden, Herre. Tack för vad du gjorde på korset. Att vi får komma till dig. Bara ta emot. Tack för den nåden och den kärleken. I Jesu namn. Amen.